Hej och välkomna till avsnitt 1139 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering om USA och jag gjorde en igår redan för jag tänkte att du har följt upp de senaste dagarna så jag gjorde en utan dig bara för att försöka uppdatera lyssnarna. Men nu är det din tur igen då att göra comeback. Ja, vart ska vi börja? Ska vi börja med att prata lite grann om shop kanske? Den här självstyrda zonen i Seattle.
Ja, det var väl den som skulle bli en slags kärlekszon där allt skulle vara liksom underbart, ordning och reda och alla skulle ta hand om alla och så vidare. Och det slutade med att folk började skjuta ihjäl varandra kors och tvärs och polisen fick inte gå in och det blev mer kaos än någonting annat. Och det var det vi pratade, det var liksom flugornas herre ungefär. Så i alla fall, så nu ska de i alla fall börja stänga ner det här chapter för att till och med då den här extremvänsterborgmästaren har till och med insett att det här går inte.
Nej, så att det finns alltså nu politiskt mandat från demokraternas håll att stänga ner till och med?
Precis, det är det det gör. Och även människor, det är alltså ett bostadsområde, det är ju liksom centrala Seattle, vilket är en storstad, det är ett bostadsområde. Så det bor ju vanliga människor där som inte vill ha något med det där att göra. Det bor ju vanliga företagare där som inte vill ha något med det där att göra, va? Så de har också lämnat in en stämningsansökan nu, en gruppstämningsansökan mot Seattle. Att man drog mot borgmästaren i Seattle som tillåter och har sanktionerat det där, som vet ryggen till det, va? Så även om det här köp kommer att läggas ner nu så kommer stämningen sannolikt att kunna fortsätta därför att människor som har bott där har ju levt i skräck och människor som då har haft företag där har ju förlorat massa företagsverksamhet därför att de har inte liksom kunnat sälja sina produkter eller tjänster. Mm. Så att det här i alla fall, men kontentan är i alla fall att det här är bevisat att det här är fullständigt omöjligt, det fungerar inte att hålla på så här utan det måste vara ett rättsstat och civilsamhället måste fungera på ett visst vis, även inkludera polisen naturligtvis. Så att vi fick bekräftat att de här vänstergalenskaperna som vi sa från början, det är inget annat än galenskaper. Fullständigt dårhus.
Ja, nej, verkligen. Och Donald Trump har också tagit ton mot all vandalisering av statyer. Alltså det har hänt så mycket. Alltså man har rivit ner Ulysses Grant i San Francisco, en staty av honom. Och alltså vandalismen har verkligen fortsatt. Och Donald Trump har sagt att nu är det så här att om man river ner statyer så blir det 10 års fängelse, han sagt.
Ja, och det handlar inte längre om, de river ner statyer nu som är, det är ju, vad ska man säga, slaverimotståndare statyer rivs ner. De river ner statyer som har att göra med, jag läste för ett par veckor sedan, det var ett regemente under inbördeskriget i USA som bestod enbart av svarta soldater från norr som krigade mot sydstaterna, va? De hade liksom minnesmonument som också förstördes. Så att det här förstör, de liksom, man förstör allt. Det här handlar inte om att på något sätt markera mot en viss sak. Man förstör precis allt. Man försöker skövla ner precis allt. Det spelar ingen roll om det är svarta som drabbas, om det är asiater, om det är vita. Det spelar ingen roll. Man försöker skövla ner det demokratiska västerländska civilsamhället och rättsstaten helt enkelt. Det är det man är ute efter. Och återskapa någon slags kommunist, totalitarism, kommunist. Det här är enbart politiskt. Det spelar ingen roll.
Ja, verkligen. En annan sak då i samband med alltså den här aktivismen, och jag menar den är en politisk och det är ju så många som böjer sig för den, dels de demokratiska politikerna men även andra. Och jag läste nu om en skådespelare som gör rösten till en karaktär i Family Guy, den här tv-serien som jag har sett en del av, men jag är inte jättebekant med den. Men det finns i alla fall en karaktär där som heter Cleveland, om jag förstått saken rätt, en svart karaktär då, tecknad person. Men rösten till Cleveland görs av en vit man och jag tror att han heter Mike Henry, men jag är inte säker. Men han i alla fall har nu skrivit att han kommer hoppa av rollen som röst till den här svarta karaktären därför att han tycker att en svart person borde gestalta den svarta rösten. Och jag menar, vad säger man om det egentligen? Alltså det är helt absurt, kan jag tycka då.
Han är faktiskt en av de senare i ledet. Det är flera kända amerikanska vita skådespelare. Kristen Bell är en och sen kommer jag inte ihåg den andra. Hon som, det är också en kvinnlig skådespelare. Minns det namnet liksom, nu, men det är flera vita skådespelare som har sagt upp sina roller nu. Som de säger att jag kan inte längre spela en svart. Jag har blivit mer medveten, jag har större förståelse och det ska vara svarta som spelar svarta, va? Och det här är ganska intressant, va? Därför att om det är åt det här hållet vi går, då kan man ju börja fråga sig kan till exempel Tom Hanks, han spelade, minns du filmen Philadelphia till exempel, han spelade ju en homosexuell, kommer du ihåg det?
Just det, just det. Mm.
Vart drar man gränsen nu? Måste Tom Hanks be om ursäkt för att han spelar en homosexuell i Philadelphia? Han är ju heterosexuell. Kan en icke-jude spela en jude i en film? Vart drar vi gränsen helt enkelt, va? Och det är det vi börjar handla om här, helt enkelt. Vart drar man gränsen? Om identitetspolitiken får fortsätta, då kan man bara spela den rollen som man själv, och då försvinner ju hela, vad ska man säga, skådespeleriyrket. För skådespeleriyrket bygger ju på att man är skicklig att utöva sitt yrke, att man ska kunna gestalta en personlighet eller en person på ett sätt som framför en karaktär som då är naturligtvis fiktiv, men ändå. Så att det går inte, man kan ju inte längre ha ett skådespeleriyrke om man inte kan göra någon annan karaktär än sig själv.
Nej, exakt. Jag kan tänka mig att de enda som tänker så här, att det är klart att en svart ska spela en svart, det måste vara de här vita aktivisterna, för jag tror ingen svart tänker så liksom.
Jag har inte hört några svarta prata om sånt här, förutom några extremister, ja, kanske, men det är framförallt vita vänstern, medelklassdrägget. Vita medelklass, vänsterdrägget, det är de som håller på så här. Jag kan ju nämna i sammanhanget, jag har snackat med en del svarta personer faktiskt runt om i USA. Jag känner en del svarta personer runt om i USA, jag vill inte nämna vilka namn det är, men jag har snackat med flera stycken svarta och som då uttryckligen har klargjort att vita vänster, som själva är vänsterliberaler, de svarta är själva vänsterliberaler som jag känner, va? Så de röstar inte på Trump, de är Bernie Sanders-fan kan jag ju tillägga. Men de har uttryckt i liksom klartext att vita vänsterliberalerna här som håller på, det är ett enda stort hyckleri. De har noll intresse, deras enda intresse av att visa sig god, visa upp den symboliken var att visa sig god, men de har noll intresse. För sen de förklarade att man går ut och så viftar man med en stor plakat som det står Black Lives Matter, och sen åker man hem igen till sitt segregerade vita område, och man omger sig inte, man har inte en enda vit vän, vän, man bryr sig inte om svarta överhuvudtaget, va? Utan man bara går ut och gör en sån här godhetssignaleringen. Och svarta amerikaner, inte bara konservativa svarta i USA liksom, som mediepersoner har pratat om det här väldigt länge, va? Men nu börjar jag höra från personliga vänner som är svarta som bor i andra delstater som jag känner, som har också sagt precis samma sak, som dessutom är vänster och gillar Bernie Sanders. Så nu börjar jag inse att det finns att mer och mer, fler och fler svarta börjar upptäcka att ledaren för grundaren av Black Entertainment, vilket är en stor tv-kanal just för svarta, han har gått ut och sagt det här rakt upp och ner nu, att det här är ett fullständigt vansinnig rörelse som håller på att hända. Va? Det är liksom en politisk rörelse som tagits över av extremister. Och det är det vi ser. Och de extremisterna är framförallt vita.
Ja, precis. Men alltså, det föranleder en fråga. Jag tänker de här vita då, som är ute och liksom godhetsmarkerar och sådana saker. Alltså, varför finns det ens grupper som naturligt inte umgås med svarta? Jag menar, är de så segregerade? För jag menar, USA tänker ju inte i rastermer. Varför bor bara vita i ett område, är min fråga. Varför liksom har du inga grannar som är svarta? Vad beror sånt på?
Det var väl det här, white flight har ju skett väldigt länge i USA. Det är ju det vi ser i Sverige på vissa delar. Som till exempel Örebro, jag bodde i Örebro, och white flight har ju skett från Vivalla. När fler invandrare, araber flyttar in och somalier flyttar in i Vivalla, då sticker svenskarna, därför att det liksom, det skapas ett slags samhälle. Och det har blivit lite grann i USA, det här white flight. Svarta flyttar in och då flyttar vita ut. Utan anledning kanske, utan man bara liksom beslutar sig för det. Och det så jag vet inte exakt anledningen varför folk flyttar ut, men det har liksom blivit så att vita gillar att bo med vita, svarta gillar att bo med svarta. Och tittar vi till exempel på New York City, latinamerikaner bor med latinamerikaner, och vi kan till och med bryta det ner ännu mer. Folk, invandrare från till exempel Haiti i New York City, de bor nära varann. Folk från Puerto Rico bor i sitt lilla område. Folk från Kuba i Miami, kubaner i Miami bor i sitt lilla område, va? Så att när vi pratar om grupper, va, då kan vi till och med bryta det ner baserat på nationalitet. Att liksom, även om man kan säga att gruppen är latinamerikaner eller sydamerikaner till exempel, de liksom bosätter sig själva bland sin egen nationalitet också, va? Så att folk väljer, det verkar vara naturligt att folk bara väljer att bo med varann. Liksom, även om man pratar samma språk och man kommer från samma generella region, så letar man efter folk som kommer från i princip exakt samma område, ja, geografiska område, inom några mil.
Ja, det måste ju mer att göra med kultur, så alltså att de svarta har sin kultur lite grann, som har historiska anledningar, inte med ras primärt utan med kultur.
Ja, absolut, det har ju inte med ras att göra. Folk flyttar från den svart person, utan det är kultur. Man firar vissa högtider på ett visst sätt, man har liksom olika kultursaker, man har vissa traditioner, och då letar man ju folk som liksom gör på samma sätt ungefär. Och jag tror New York City är ett perfekt exempel. Italienare i New York bor i ett visst område, irländare bor i ett visst område. Inte alla, men det finns liksom en stor grupp, de hamnar vid varann. Och det är så liksom USA fungerar, och det ser vi i Sverige, jag menar, det ser vi i Sverige med, va? Somalier i Sverige bor med varann, liksom Iraker hamnar med varandra, så det är precis samma sätt och det går inte att stoppa. Det är bara människors naturliga del och det har inget med hudfärg att göra. Det har med, som du nämner, kultur, traditioner. Man känner sig mer hemma med sin egen, vad ska man säga, med sin egen befolkning.
Mm, ja, verkligen. Har vi några fler nyheter?
Jag
kan nämna en sak annars så länge. Det är att Kina, de är arga på USA därför att de säger att USA, om de fortsätter att pressa om mänskliga rättigheter, då kommer ett möjligt handelsavtal att lida då. Och USA nu är väldigt på hugget mot Kina för att man anser att Kina är aggressivt och covid-19-grejen och allt det här. Och man pressar nu Kina mer på mänskliga rättigheter än man har gjort förut. Och Kina hotar dem med att det kommer att innebära stora svåra konsekvenser för handeln. Så relationen med Kina fortsätter att vara kall och frostig, min sagt alltså.
Ja, och det är väl föga förvånande.
Ja, nej visst.
Som vi har sagt förut, Kina hoppas ju på att Joe Biden vinner. Vinner Joe Biden, det blir bingo, Yahtzee och jackpot på en gång för Kina. Så enkelt är det ju bara.
Ja. Och sen Joe Biden, det är ganska kul då. Därför att det var mycket kritik mot Donald Trump att han hotade med att använda den federala makten, militären då, för att återställa ordning på gatorna. Och nu har Joe Biden gått ut och sagt att han är beredd att använda den federala makten för att tvinga alla att bära ansiktsmasker, alltså mot covid-19. Och det skulle också såklart vara att helt köra över delstaterna. Så att det handlar helt enkelt om vilka mål man har, inte vilka medel man brukar i demokraternas värld, verkar det som.
Precis, och när Donald Trump säger att han ska använda den federala makten, här executive order, för att göra någonting, då blir han direkt en fascist och en totalitarist och en auktoritär ledare. När Joe Biden säger precis samma sak, jag tänker använda den här min federala, den här executive order, då nedet nämner ingenting om det. Han är liksom behandlas på ett helt annat sätt, och det här enorma hyckleriet i media visas upp igen och igen och igen.
Mm. Sen är det ju det här med lockdowns, alltså man har ju börjat en uppöppningsprocess, men nu verkar det som att covid-19 sprider sig igen, och många delstater som Texas och jag tror Florida som verkligen har börjat öppna upp, de får nu backa och ta en paus.
Arizona,
i synnerhet Arizona. Och ja, hur är läget i Vermont på den fronten?
Vermont har börjat öppna upp väldigt mycket nu. Lekparker öppnade upp igår, såg jag. Men det har blivit ett outbreak i en liten ort som ligger bara kanske 5 kilometer där jag bor. Här borta. Och det är framförallt invandrare från Afrika och Sydostasien. För de bor väldigt nära, det är stora familjer som bor väldigt nära. De kanske inte pratar engelska, så att det har blivit ett stort outbreak hos framförallt ett visst bostadsområde som är, vad ska man säga, ett segregerat bostadsområde där framförallt invandrare från Afrika och Bhutan, Nepal bor.
Ja.
Bara några kilometer här bort. Så att vi vet inte hur det kommer att sluta. Så att det är lite grann som att hålla undan från den lilla orten, så klarar det ungefär. Men Vermont håller på att öppna upp allt mer. Problemet är ju skolor. Men jag såg, som du nämnde då, Arizona, Texas och Florida. Jag har vänner som bor. Jag har pratat med kompisar som bor i de delstaterna under den här veckan senast. Och de pratar ju om att de måste börja låsa ner mycket mer igen och dra tillbaka mycket. Och det råder lite halvkaos nu, därför att man har börjat öppna upp. Ska man då stänga ner igen? Ska man öppna upp? Ska man gå vidare? Så att ingen riktigt vet vad som kommer att hända, va? Och sen problemet är ju också, va, att de här jävla protesterna fortsätter ju i Texas så protesteras det ju, i Arizona så protesteras det ju. Så att det hjälper ju inte heller, va. Så problemet är ju att en anledning till att det är nya outbreaks, såna här spikes i de här corona cases, det är ju att folk springer ut på gator och torg och protesterar konstant kors och tvärs i stora grupper, va. Och det hjälper ju inte heller, va. Och problemet är att om man då ska börja stänga ner, och det här som problemet med demokrater är och vänsterliberal media. Man säger att nu måste Texas och Arizona stänga ner, men samtidigt så säger man att protesterna, Black Lives Matter-protesterna, måste kunna få fortsätta.
Mm.
Så att det blir väl det här hyckleriet, det blir som fel alltihopa, va? Ska man stänga ner, då måste man helt enkelt stänga ner protesterna med, punkt slut. För det är där det börjar spridas nu framförallt.
Mm. Ja, verkligen, verkligen. Jag läste också en nyhet om att det var en park i Minneapolis, eller en plats rättare sagt i Minneapolis då, i Minnesota då, där allt det här med George Floyd började. Befolkningen där på det området, de lovade att vi ska aldrig ringa polisen, utan nu är det slut med sånt. Och det som hände, det var att 300 hemlösa kom dit och slog upp tält och såna saker, och det började handlas med droger och allting. Yep. Och för medborgaren där hade sagt att vi ska inte ringa polisen. Och nu har de här som har fattat det beslutet då, det var ju såklart en aktivistgrupp, de har börjat tänka om lite grann, att det här är ju, det kanske inte vart som jag tänkt riktigt, så jag menar, det är ganska talande. Här har vi en grupp som säger vi ringer inte polisen för erans skull, och så kommer liksom alla den här laglösheten väldigt nära in på, och då inser de, oj då, det här kanske inte var så bra.
Ja, och vi ser precis väldigt liknande saker i flera städer som är drivna av demokrater nu, där man börjar säga till polisen att vi ska dra tillbaka polisen, vi ska låta liksom folk liksom sköta sig själva lite mer, va. antalet skjutningar och mord har gått upp i till exempel New York City och Chicago och så andra städer, va? Så att så fort man börjar dra tillbaka polisen så liksom konkreta resultatet blir folk mördar varandra mer och det blir mycket mer problem och mycket mer våldsbrott och mycket mer kriminalitet generellt. Och det är precis det vi ser nu. Så att egentligen kan man väl säga, så jag menar, jag drabbas ju inte av vad som sker i New York, va? Så det är nästan lite grann som att okej, nu får vi se hur resultatet blir i de här galenskaparna. Jag drabbas, man blir typ att låt dem hålla på. Jag drabbas ändå inte, va? Men jag bevisas rätt i slutändan. Seattle, Washington och Portland, Oregon har det börjat bli betydligt mer vad som där protester och aggressioner och upplopp nu igen. Och det också har att göra med att det tillåts. De är ju vänsterliberalt drivna och man liksom tillåter så våldet de i Oregon och Washington liksom fortsätter och fortsätter och fortsätter. Så man undrar ju till sist, när kommer de att dra ner? Det här var intressant. Borgmästaren i Seattle, Washington, så att aktivisterna i Washington, i Seattle, Washington, de krävde att 50% av polisbudgeten, så det här vansinnigt som håller på att ske nu, va? De kräver att 50% av polisbudgeten i Seattle, Washington ska kapas. Med andra ord, de ska halvera sin polisbudget. Men det de börjar göra nu är att också, så polisen, borgmästaren i Seattle insåg att det går inte. När man börjar titta, när politikerna bara tittar på, kan vi dra ner 50%? Nej, det går inte. De kan dra ner 5%. Och hålla kvar 95%, så de kommer inte ens i närheten av 50%. Men de här 5% som dras ner av inom polishögskolan. Och det är det här som är intressant. Kraven från de här aktivisterna är att kapa polisbudgeten, spendera mer resurser på polisträning, polishögskolorna. Nu inser man att vi kan inte dra ner på poliser på gatan. Poliserna måste finnas på gatorna. Då måste vi dra ner på polishögskolan istället, på träningen. Och det är träningen som gör att poliserna kan göra ett bättre jobb. Så att allt blir så kontraproduktivt. Det är helt vansinnigt allt som håller på att ske. Att det enda pengarna man kan dra ner, för att dra man ner poliserna på gatan, då skjuter folk ihjäl varandra. Så enkelt är det bara. Punkt slut, det ser vi rakt ut. Och då drar man ner på träningen och då blir de ännu sämre utbildade poliserna och begår ännu större problem. Att poliserna börjar begå liksom större, det blir mer polisproblem istället. Det liksom blir så kontraproduktivt alltihopa.
Ja, men det är ju det som många menar ligger till grunden för, speciellt kritiker i Sverige, för vi har en längre polisutbildning i Sverige än i USA, att man menar då att ja, men de har så kort utbildning, det är därför det begås polisövergrepp och sådana saker. Jag menar, om det nu är sant vet jag inte, men alltså, om man skulle köpa det argumentet, då är det här totalt kontraproduktivt, så att det är helt vansinnigt.
Ja, och jag nämnde också nyss i New York City att folk bara skjuter varandra mer nu. Våldsbrotten och morden, New York City har ju liksom då vissa områden som är stenrika. Där är liksom de absolut rikaste. Jeff Bezos som äger Amazon, som är världens rikaste person till exempel, bor där, och massa stenrika människor. Folk har börjat mördas bokstavligen i deras områden, på deras gator nu. Och det har aldrig skett förut i princip, att mord på de här stenrika områdena på gatorna där i New York City, de har liksom alltid undantagits från det, därför att man mördar varandra på andra ställen. Va? Men när man drar tillbaka poliserna i New York så börjar mord ske nu. På bokstavligen utanför dörren, utanför entrén där dollarmiljardärer bor i New York. Så nu börjar till och med de här dollarmiljardärerna som försöker skydda sig i New York, deras gator påverkas nu generellt. Och de också, och det är samma då vänsterliberaler som då gapar om att dra ner poliser, hålla på. Ja. Så att det börjar skada de människorna som gapar värst om den.
Ja, verkligen. Två saker som hänt i Högsta domstolen, det är att Högsta domstolen har beslutat om LGBTQ-rättigheter, att arbetsgivare får inte diskriminera mot icke-heterosexuella. Det är ett beslut nu från Högsta domstolen. Och Högsta domstolen har också beslutat att DACA, den här Obamas skydd för illegala immigrantbarn, rättare sagt, som Trump då har försökt nedmontera för att kunna utvisa fler, den ska få vara kvar. Så att här två beslut från Högsta domstolen. Och ja, det här med homosexualitet tycker jag väl är bra att de skyddar, man ska inte diskriminera så. Men däremot DACA så står jag mycket mer på Trumps sida, och man kan tycka att det är en konservativ domstol. Och vet du varför det här, alltså beslutet föll åt det här hållet?
John Roberts var en stor anledning. John Roberts har blivit en mer liberal domare än tidigare. Så att han har, John Roberts som är då chefsdomaren, har verkat över. Anthony Kennedy var han som då, Anthony Kennedy ersattes då av Neil Gorsuch. Och Kennedy var då svängrösten förut. Han var konservativ, men han var liksom en svängröst som röstade med liberalerna. Och John Roberts var ett hyfsat säkerhetskort som konservativ. Så sen när Neil Gorsuch kommit in och blivit en väldigt konservativ domare, då har John Roberts tagit över Anthony Kennedys, vad ska man säga, svängröst istället, verkar det som. Så John Roberts har svängt vänster i HD. Och det är oroväckande. Men absolut, jag håller med om att det här med LGBT och det här att det borde ha gjorts för länge sedan. Det är ingen snack om det, va? Men det här med DACA, jag blev lite väldigt förvånad över det faktiskt, att det inte förbjöds, därför att ja, det är ju som det är. Men John Roberts verkar bli ett allt större problem, och Trump har uttalat som det dessutom rakt ut.
Sen har inte jag läst alltså detaljerna, men vad jag förstått i alla fall, och det här har jag bara tagit för Donald Trump, för han sa det på sitt kampanjevent i Tulsa, och det var att det här beslutet i högsta domstolen, det var inte ett rakt, ni får inte liksom avskaffa DACA, utan ni måste börja göra det på ett annat sätt, så att man ska börja omformulera det hela och göra ett nytt försök, och det verkar HD liksom ha öppnat upp för. Så att jag kan inte detaljerna här, men det verkar som att det finns ändå en öppning för liksom Vita huset att agera.
Ja, DACA, om jag fattar det rätt, vi får kolla upp det här, men jag är ganska säker på att det är så här. DACA skapades av Obama som en executive order. Trump kapade DACA med en executive order, men han följde inte regelverket. Så det egentligen HD sa är att HD sa egentligen att du följde inte alla regler, du checkade inte av alla boxar, vad säger man, check all the boxes, du liksom gjorde inte det. Så att i princip gå tillbaka och gör om det, va, som du nämnde. Och det Trump, jag tror han nämnde i någonstans, var att jag måste kunna avskaffa, om Obama stiftar någonting i en executive order, så måste jag kunna avskaffa den executive order på ett enkelt sätt. Men det blev mer komplicerat än vad Trump ville. Så min förståelse är, och min gissning är, att de kommer att gå tillbaka och göra om det här, och det kommer att lösa sig till sist. Men de fick bara lite hemläxa, och det blev lite mer av en detour än något annat.
Jag kan säga också att i representanthuset så har alla demokrater röstat för att Washington DC ska få status som en delstat. Som fallet är nu så är det mer, ja, det är huvudstaden som skulle historiskt vara neutral då, därför att där finns Vita huset och Capitol Hill och allt det här. Ja. Men det har fått så mycket press från demokraters sida i synnerhet att det här måste bli en delstat, och det är ju i sådana fall en demokratisk delstat, för det bor väldigt många svarta och väldigt många demokrater i Washington DC. Alltså de här vanliga befolkningen som inte är politiker. För det är också finns en stor politisk stadsdel där också då. Men ja, det här kommer inte leda någon vart, därför att republikanerna säger nej, alla republikaner röstar emot, men det är då intressant att det här är på något sätt för luft under vingarna så mycket, och jag vet inte varför. Är det bara politiska anledningar att man vill att DC ska bli en delstat? Det är det.
Absolut, för att om det blir en delstat, då har ju Washington, då kommer Washington DC att få två nya senatorer, då får de två senatorer, de har ju inte det, men då får de två senatorer, med högsta sannolikhet blir de demokrater, så då lägger man till två demokratiska senatorer. Också, Washingtons befolkning är väl hyfsad, så de kanske får 5, 6, 7 representanter i representanthuset, varav av de 5, 6, 7 så kommer säkert, om inte alla, så kommer alla utom en att bli demokrater. Så att man liksom solidifierar, man får, med andra ord, man får in fler demokrater i både representanthuset och i senaten, punkt. Så det är enbart med politik att göra.
Ja. Och alltså, finns det, om du vet det, finns det några praktiska fördelar för befolkningen att bli så? För mitt argument är ju republikanerna, så att konstitutionen säger att Washington DC ska vara neutralt, så att don't mess with the constitution. Men liksom, finns det några praktiska fördelar, eller är det bara liksom för allmänheten då, om det skulle bli en delstat, eller är det bara politiskt?
Fördelarna är väl det att du har en representant som representerar din delstat. Jag menar, jag har till exempel kontaktat både mina senatorer och representant i representanthuset för vissa politiska saker. Till exempel, jag är invandrare själv i USA, så jag har genomgått alla de här invandrargrejerna också. Jag har kontaktat min senator för många år sedan när jag liksom ansökte om olika, vad ska man säga, visum och grejer, va? Och bad honom hjälpa till. Och de har då makt att gå till, vad ska man säga, Migrationsverket och säga att ta upp Björns fall, ta upp det och ge dem godkänt omedelbart. Och då gör de det. Jag menar, så man kan säga att man får hjälp politiskt, de kan sätta politisk press på till exempel myndigheter, va? Om du inte har en sån representant så försvinner den möjligheten. Så att det är väl egentligen, så det finns vissa nackdelar, men å andra sidan, eftersom det är så som landet fungerar alltid vart, då har man ju ett val. Bor jag i Washington DC eller väljer att flytta dit eller föds där och sen blir vuxen, då har jag ju ett val, sen jag kan flytta därifrån eller jag behöver inte flytta dit. Man vet vad man ger sig in i.
Just det, okej, intressant.
Så det är inte direkt så att det liksom blir bara som, oj, det här visste inte jag om, det har jag ingen aning om det här, jag blir förvånad. Alla vet om det här, det är liksom en del av spelet, man vet om det, diggar inte spelreglerna, då kan jag flytta någon annanstans. Du kan ju till exempel, Washington DC, du kan ju flytta utanför, tittar du på, att, för det första, att bo i Washington DC är svindyrt alltså, så att du kan ju till exempel flytta då 2 mil åt något håll, och flyttar du 2 mil, då hamnar du ju till exempel Virginia eller Maryland. Och då helt plötsligt har du ju liksom, är det ju en delstat, va? Så du kan välja att, så Washington Om man tittar på storstadsområdet Washington, det sprids ju, det är ju både Maryland och Virginia, så det liksom har ju spridit ut sig då till andra delstater. Så du kan ju välja att då bo i Washington, i Washington, fast inte i DC, men i Washingtonområdet i en delstat.
Ja,
så man kan också göra det valet.
Så, ja, just det. Så själva stadskärnan DC är alltså väldigt litet alltså.
Precis. DC, de har ju bara typ Washington DC, jag vet inte exakt hur mycket invånare, men inte ens en miljon. Det är bara 500-700 000 invånare, va? Men storstads Washington då, som framförallt i delstaterna, det är liksom i 4 miljoner. Så att det är liksom bara kärnan som är DC. Så att vi pratar om en väldigt liten del av befolkningen egentligen. Och att bo i DC är svindyrt. Så det är inte direkt så att jag skulle ha råd att åka dit och bosätta mig i DC. Det skulle inte vara en möjlighet för mig, för det är för dyrt.
Ja, så att det är en politisk ploj helt enkelt då.
Absolut, ingen snack om det.
Ja, just det. Ja, jag har inga fler punkter just nu, men har du något mer som du kom på?
Ja, jag tänkte ta upp en grej. Vi pratade om att Andrew Cuomo, som är då guvernör för New York, och Bill de Blasio, som är borgmästare för New York City, de förbjöd ju då att människor ska få samlas i kyrkor och synagoger och moskéer för att utöva sin religion, va? Men de öppnar upp för andra saker, till exempel protester och så vidare, va? Men i alla fall, nu har en federal domare beslutat att Cuomo och de Blasio har gjort fel. Så att federal domare har beordrat Cuomo och de Blasio och sagt att ni får inte behandla kyrkor och moskéer och synagoger annorlunda än andra saker. Så att ni måste ge dem. Så att man kan konstatera att Cuomo och de Blasio, deras beslut var helt enkelt religionsfientlig. Punkt, slut.
Mm. Ja. Jag läste en sak till också om covid-19, och det är att Europa håller på att öppna upp nu. Ett land som inte kommer att få, ja, kanske resa lika fritt i Sverige, därför att många länder i Europa är skeptiska till Sveriges covid-19-hantering. Men det verkar också vara som så att man kommer att förbjuda inresa från USA. Och det var ju så att USA förbjöd inresa från Europa jag tror att det var i februari eller mars eller något där. Och ja, nu verkar Europa ge igen. Och jag kan tycka att, ja, det kanske finns viss logik i det, eftersom fallen ökar nu i USA, medan de generellt i alla fall går ner i Europa. Men jag vet inte vad jag tycker ändå. Har du någon tanke kring det?
Jag tycker att Europa och USA inte ska hålla på att bråka kors och tvärs. Jag tror att vi borde agera mot vissa andra saker, som till exempel Kina. Så att vi håller på att bråka med varandra, Europa och USA, och Black Lives Matter och corona och allting. Jag menar, det här är ju ett drömscenario för Ryssland och Kina, att västvärlden bråkar inom sig, och det är helt vansinnigt alltså. Och vinnarna på det här, det blir ju inga andra än totalitära stater som Kina och Ryssland och kanske några andra. Så att vi fokuserar på helt fel saker.
Ja, verkligen. Och sista sak om det var att Europaparlamentet, de röstade igenom en resolution nyligen då, där de gav sitt stöd till Black Lives Matter, och de fördömde då rasismen i USA. Jag menar, här har vi verkligen, det var Alice Bakunke från Miljöpartiet i Sverige då, som var en av de drivande till den här resolutionen. Och jag menar, här har vi verkligen antiamerikanism, alltså helt, det är ju som du säger, alltså att vi behöver stå enade nu, och de kör in en kil i den transatlantiska länken. Så att det är helt vansinnigt alltså att vi håller på
så här. Och om vi tittar på till exempel Kina, så är ju rasismen betydligt större i Kina än i USA. Jag menar, kineser, vi vet ju vad de har gjort med muslimer nyligen, hur de behandlar med coronafall. De kastar ju ut svarta på gatan. De har ju inte något med svarta invandrare att göra i Kina, de som finns, va? Så de verkliga rasistiska länderna, till exempel hela jäkla Mellanöstern, är extremt rasistiskt, va? Mot svarta och sydostasiater och så vidare, va? Så där rasismen verkligen, verkligen, verkligen är enorm, och det till och med modern slaveri finns, ja, det vänds ju helt ryggen till, det vågar man inte ta upp, utan då går man efter Trump på USA. Men så här är intressant, om Joe Biden vinner valet, törs man göra samma sak då? Är det här ett statement mot USA, eller är det bara ett statement mot Trump, kan man ju undra. Jag tror att så fort, om Biden vinner valet, och på ett sätt så börjar jag nästan hoppas att Biden vinner valet, för det kommer att skapa sådana jäkla problem för vänsterliberalerna och västvärlden, när de inser att saker går åt skogen under Biden, och nu kan vi inte längre bara gapa hata Trump, det är hans fel.
Ja, jag hoppas inte det. Jag förstår tanken, men det hoppas inte jag. En sista sak.
Ja, precis. Men att jag leker med den tanken alltså, att de begriper inte att Biden kommer inte kunna lösa problemen som finns. Tvärtom, det kommer att bara bli ännu större problem under Biden.
Ja, verkligen. Och ett exempel på det då, nu är det inte Biden som styr, men alltså allt det här som har hänt i Minnesota då, med upplopp och liknande saker, att man inte vill ringa polisen och man vill nedmontera polisstationer. Alltså nu så finns det siffror som visar att vapenförsäljningen har stigit till skyarna i Minnesota, för nu vill folk ha vapen för att de vill skydda sig själva. Så jag menar, demokraterna är ju också emot vapen, men jag menar, de är emot polis, de är emot vapen, men jag menar, det här visar verkligen att folk i allmänhet, de inser att de faller tillbaka den amerikanska instinkten. Om staten inte tar hand om oss, så tar vi hand om oss själva.
Ja, och det är ju resultatet av alltihopa, och som vi pratade om, att när man väl drar tillbaka, folk bara skjuter varandra.
Ja.
Konflikter kommer alltid att finnas om inte polisen kan lösa, om det inte finns en polis som löser konflikterna, då löser man det på egen hand. Och i USA löser man konflikter med vapen. Punkt, slut, så är det bara. Det är, all historia visar det, allt sunt förnuft visar det. Och då, är det, då måste vi, vad är det värre alternativet? Att folk skjuter varandra kors och tvärs på gatorna, eller att vi har en polis som ibland, någon gång agerar felaktigt. Och det är liksom de alternativen som finns, va?
Ja.
Det finns inget tredje alternativ. Det gör det inte bara, tyvärr, men det gör det inte det.
Nej, visst är det så. Ja, nej, jag har inget mer nu. Har du mer?
Jag tänkte bara dra upp en sak till. Det finns en här civil rights aktivist, vad heter det? Civila rättigheter aktivist.
Medborgarrättsaktivister, ja.
Ja, just det, precis. Jag som är en svart man. Och jag pratade tidigare om då att jag har vänner som jag pratar med runt om, svarta vänner som är vänsterliberaler, som börjar prata om att problemet liksom att det är politiska, att vänsterliberalerna håller på att hetsa på någonting som egentligen inte har, som inte har någonting egentligen med själva kärnan av grejen att göra. Utan, så Bob Woodson i alla fall, som är en medborgarrättsaktivist, han har gått ut och sagt, han var en av de grundarna, han är väl kanske 80 år eller sånt där, så han har hållit på med det väldigt, väldigt, väldigt länge, under 60-70-talet till och med. Han har gått ut och sagt att Black Lives Matter utnyttjar fattiga, svarta amerikaner för att helt enkelt försöka skapa en slags politisk revolution. Så att han har gått ut och sagt att man utnyttjar fattiga svarta som, vad ska man säga, pjäser i ett spel för att åstadkomma en politisk revolution. Och det är en svart man som är, vad ska man säga, en av grundarna, som han i princip marscherar med Martin Luther King, va? Och när en sån går ut och säger det, han begriper helt och fullständigt, det här handlar inte om att hjälpa svarta. Det här är liksom vänsterextremister som försöker göra en slags marxistisk revolution och på något sätt skapa ett totalitärt system.
Mm. Ja, verkligen. Det är jätteintressant. Jag såg också att sonen till Muhammad Ali, den här kände boxaren, han var ute och sa att om pappa hade levt så hade han fördömt det här totalt ungefär.
Så absolut, att, ja. Absolut. Så fler och fler svarta går ut liksom som liksom, de förstår skillnaden mellan svartas kamp för rättigheter och vita medelklass vänsterliberalers kamp för en slags politisk revolution. De ser skillnaden på det, men de vita vänsterliberalerna ser inte den skillnaden, för de bryr sig inte om det. De bara ser sin egen, och då utnyttjar man då svarta människor. Så, och det är ett oerhört rasistiskt sätt att göra det på, va? Så de verkliga rasisterna här är de vita vänsterliberalerna som utnyttjar svarta i sin politiska kamp. Det är så rasistiskt det bara kan bli. Men tyvärr, och media spelar in på det här, och även då Demokratiska partiet, och då EU då med Alice Bah Kuhnke, de begriper inte det här, eller så spelar man med det för att man är bara arg för att Trump vann valet, och då måste man hitta vägar. Vilka kan vi utnyttja för att på något sätt avsätta Trump? Vilka kan vi utnyttja för att få bort honom från makten?
Ja, verkligen. Ja, men då har vi fått en uppdatering, så tack så mycket, Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1139 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv på USA som vänsterliberal svensk media inte förmedlar. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Mitt namn är Ronny Berggren. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.